Vi har nyligen firat påsk, firat detta stora att Jesus har dött och uppstått för vår skull. Det som hela den kristna tron vilar på och det som vi lever våra liv i ljuset av. Och i den tid som vi nu är, emellan påsk och pingst, så gör vi väl i att inte rusa på allt för fort, utan stanna upp lite och reflektera över det som vi har fått genom det Gud har gett oss genom Jesu död och uppståndelse. Förra veckan talade Åke Bengtsson om uppståndelsens konsekvenser. Och idag så vill jag rikta våra blickar mot det lilla men ändå så rika ordet nåd. Och vi ska läsa ett härligt stycke ifrån Romarbrevet kapitel 5, verserna 1-11. Och det kommer upp här också. Så här skriver Paulus: då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud, tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Gud, vi tackar dig för ditt ord, att vi får samlas den här dagen, öppna ditt ord, läsa ditt ord, lyssna till din röst. Och vi ber, Herre, att du skulle tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Det finns ett ordspråk som säger att there is no such thing as a free lunch. Alltså att det finns ingenting sådant som en gratis lunch. En del hävdar till och med att ekonomen Milton Friedman, han fick Nobelpriset i ekonomi på 70-talet, att han fick det priset just genom att bevisa att det där ordspråket stämmer. Han fick nämligen priset efter att ha gett ut en bok med det här ordspråket som titel. Men det här talesättet, det går tillbaka på en tid när man på de gamla salonerna i USA kunde få en gratis lunch om man köpte någonting att dricka. Det var ju bara det naturligtvis då att den där drickan kostade en del. Så lunchen blev inte så gratis som det kanske liksom annonserades. Och det var hela talesättet vill uttrycka. Det finns ingenting som är gratis. Allting kostar alltid något för någon. Och i vår tid så har vi lärt oss det här. Vi har är präglade av en viss misstänksamhet, tror jag. Ibland med rätta, gentemot det som utger sig för att vara gratis. Jag vet några universitetsstudenter som gjorde ett experiment. De gick ut på stan och erbjöd människor 20-lappar. Delade ut 20-lappar till folk som gick förbi. Och trots att sedlarna var äkta och det ställdes inga krav på de som skulle ta emot dem här, så var det väldigt få som vågade ta emot en 20-lapp. Så präglade är vi av en tid och en kultur som inte erkänner någonting som gratis. Allting är till salu och allting kostar. Och det här perspektivet, jag tror att det smittar av sig på en mängd olika områden. Jag tänker på att vi mer än någonsin lever i ett prestationssamhälle. Vi värderas och värderar andra utifrån vad vi gör och vad vi uppnår. När jag pratar med våra elever på folkhögskolan, som där de flesta är kring 20, så uppfattar jag att de här kraven bara hårdnar. Skola, utbildning, karriär, familj, hobby, fritid, vänner, allt tycks liksom vara inordnat i en enda stor tävling där vi ska liksom förtjäna vår plats. Ingenting är gratis, man får vad man förtjänar. Vårt ord gratis kommer från latinets gratia, som egentligen betyder nåd. Och man skulle nog kunna säga att vi lever i en kultur och i en tid som kännetecknas av en djup brist på nåd. Jag tror att vi behöver nåden mer än någonsin. Paulus talar i det här stycket som vi läste om att Gud har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Romarbrevet 5:2. Jag kommer hålla mig ganska mycket kring just den versen. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att formulera sig. Nåden som ett rum som vi inbjuds att träda in i. Jag ser framför mig det här rummet som vi annars rör oss i. Det här rummet där ingenting är gratis och där allting kostar. Där kraven som ställs på oss kan kännas övermäktiga. Jag tänker att det är ett ganska mörkt och unket rum. Men Gud inbjuder oss att leva våra liv i ett annat rum. Ett rum där det finns frisk luft att andas. Ett nådens rum. Så jag tänkte att jag idag skulle säga någonting om vad kan det innebära att leva sitt liv i nådens rum. Och jag vill lyfta fram tre saker. Att leva sitt liv i nådens rum, det är för det första att vi först och främst är mottagare. Så tvärt emot den tid som säger att vi är vad vi gör. Det samhälle som definierar oss utifrån vår köpkraft eller vår handlingskraft. Tvärt emot det så är Bibelns budskap att du i första hand är mottagare, inte presterare. Men det är så enkelt att ta med sig det här liksom prestationssamhällets tänk in i relationen med Gud också. Vad ska jag nu göra för att vara en duktig kristen? Men att kliva in i nådens rum, det innebär att du alltid först och främst är mottagare. När vi inleder våra kurser, en av våra kurser på folkhögskolan, så brukar jag i inledningen ge eleverna i uppgift att läsa just det här stycket, Romarbrevet 5:1-11. Och så får de till uppgift att göra en lista på saker som vi har fått i Kristus. Och du kan gå hem och göra den uppgiften om du vill. Det blir en ganska lång lista. Gud har gjort oss rättfärdiga. Han har gett oss ett hopp. Han har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan. Han har gett oss den helige ande. Och så vidare, och så vidare. Och vår roll som människor och som kristna, det är först och främst att ta emot allt detta. Det är att leva i nådens rum. För det andra, att leva i nådens rum, det innebär att vi får nya chanser. Jag lyssnade på radion för lite sen och hörde om en tjej som heter Justin Sacco. Hon är amerikan och jobbar som PR-konsult. Och för ett par år sedan så var hon på väg till Kapstaden. Innan hon steg ombord på planet i New York så skrev hon ett meddelande på Twitter. Om du inte är bekant med Twitter så Känn inte att du har missat något stort. Det är en sån här sociala medier-plattform som det pratas om ibland, där man kan diskutera med varandra på internet då. Och Justin Sacco skriver ett kort meddelande på det här, på den här plattformen. Och hon är verkligen ingen kändis när hon gör det. Hon har inte så jättemånga så kallade då följare på Twitter. Så i tron att det hon skriver, det kommer framförallt läsas av hennes vänner och sådär. Så hon skriver ett meddelande som är, ja, ett ganska plumpt skämt får man väl säga. Och så sätter hon sig på planet i tron att det var just det, ett plumpt skämt som läses av mina vänner. Men det som händer under hennes 11 timmar långa flygning, det är att någon inflytelserik person läser det där, och så plötsligt så sprids det med ljusets hastighet på internet. Och folk som läser blir upprörda, förstår inte ironin, uppfattar det inte alls som ett särskilt roligt skämt. Och medan Justin Sacco sitter på 10 000 meters höjd, så uppstår det liksom en lynchmobb som vill se Justin uthängd och förnedrad. Och när hon sen landar till slut då och sätter på mobilen, så förstår hon att livet har brakat samman. De har lyckats få henne avskedad från sitt jobb. Och, vilket hon beskriver så här ett par år senare då, det var det radioprogrammet jag hörde. Det värsta är att mitt namn för alltid kommer att förknippas med detta. För var och en som gör en sökning på mitt namn på internet, så är det det här som kommer upp först. På bara några timmar så var livet och ryktet förstört. Allt för ett ironiskt skämt. Och jag tänker, vilken brist på nåd vi har. Vilket unket rum vi lever i. Och tyvärr så är det ju det här inget unikt exempel, utan det finns många exempel på sådana här drev som liksom sätter igång, där människor bara tycks vänta på att få sätta liksom kniven i ryggen på den som råkar uttrycka sig slarvigt eller begår något misstag. Det rum som Gud inbjuder dig till är annorlunda. I nådens rum så får vi leva utan rädsla för att bli uthängda för våra snedsteg eller misslyckanden. Gud är inte en Gud som väntar på att få avslöja dig när du felar. Det finns ingen loggbok där han skriver upp hur lite du ber, eller löften du bryter, eller andra forna synder. Gud jobbar inte som en journalist på Uppdrag granskning eller Kalla fakta. Gud är en nådens Gud. I nådens rum finns nya chanser igen och igen. För det tredje. Att leva i nådens rum innebär att vi inte står ensamma i mötet med synden. Ingen kan förneka att vi har att handskas med synden även efter att vi tagit emot Guds nåd. De bibliska författarna är tydliga med att vi är fallna människor som lever i en fallen värld, och att synd, brister och misslyckanden är en del av våra liv också efter korset. Och varje uppriktig människa vet att det är så. Men här gäller det att återigen se vad nådens rum innebär. Ibland så tror jag att vi misstar nåden för en port. Att det är en nådens port som vi går igenom. En nådens port som för den som träder igenom innebär att vi har frid med Gud och en löfte om ett evigt hopp. Men väl på andra sidan så har vi att fortsätta vår vanliga kamp då med synder och misslyckanden och tillkortakommanden. Men jag tänker att nåden är mer än en port att gå igenom. Nåden är ett rum vi träder in i. Vad innebär det då? Ska vi inte längre göra upp med synder, med det destruktiva som bryter ner våra liv? Ja, den frågan fick faktiskt Paulus också när han skriver de här verserna i Romarbrevet. Eller det är som att han ser den frågan komma och så svarar han själv på den. Jo, självklart ska vi göra det. Men vi är inte ensamma i den kampen. Genom korset så har Gud inte bara gett oss frälsningens gåva. Han har också gett oss en ny identitet som innebär att nu lever vi i Kristus och Kristus lever i oss. Och skulle du läsa vidare i kapitel 5, 6, 7, 8 i Romarbrevet så ser du hur Paulus utvecklar detta. Hur hela vår identitet är förändrad i och med Jesu död och uppståndelse och inträdandet i nådens rum. Och inte nog med det, han har också gett oss sin heliga ande. Vi får leva i gemenskap med honom. Och därför har vi helt nya förutsättningar när vi lever våra liv i nådens rum. Vi läste i Romarbrevet 5 att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och därför, när du står inför dina brister och tillkortakommanden, så är Gud också där. Inte som en granskare. Istället har han kommit fram. Och jag ser liksom hur han lägger sin hand eller sin arm omkring dig och säger: jag älskar dig. Jag vet allt. Och jag skäms inte för dig. Det finns ingenting du kan göra som får mig att skämmas eller som jag inte klarar av. Så när du är redo, låt mig vara med och ta itu med dina brister tillsammans med dig. Att leva som en Jesu lärjunge i ljuset av korset, det är att träda in i nådens rum. Och i det rummet så kan vi andas den friska luft som vi behöver i vår tid.